Alltid spännande med teknik. Ja, för om du är missnöjd får du gärna gå när jag har pratat en stund. Om du tycker det här var inte vad jag hade hoppats på, så är det okej. Jag har aldrig varit i Ludvika och talat förut. Jag har åkt skidor en bit härifrån, men jag har aldrig varit i Ludvika och talat. Tack för att jag är välkommen, och med flera är välkomna också. Vi brukar skoja om det. Vem är förband och vem är huvudnumret? Jag vet inte riktigt. Jag heter alltså Ulf Kahn. Ni hör att jag inte är från Dalarna. Fast jag försöker härma dalmål ibland. Och mina barn säger alltid till mig att jag ska sluta med det. Så jag har slutat med det. Ni hör på min dialekt att jag är från södra delen av Sverige. Jag föddes i Helsingborg. Och mina föräldrar kom hit i samband med andra världskriget. Min pappa kom hit från Tyskland precis före andra världskriget. Och min mamma kom hit som överlevande efter förintelsen precis efter, alltså sommaren 45. Och så träffades de nere i Skåne, och som man brukar säga, resten är historien. Ni ska inte få höra hela min biografi, men där kommer jag ifrån. Och det kanske kan vara bra att veta ändå att judenheten i Sverige, de judar som finns i Sverige, många av oss har inte så lång historia i det här landet, utan många är överlevande barn till överlevande, barnbarn till överlevande. Därför att det judiska livet i Sverige var ganska litet fram till förintelsen. Vi var inte så många i det här landet, för att Sverige var ganska sent med att välkomna judar hit. Så vi var inte så många. Däremot så kom ju många i samband med andra världskriget. En del före och många överlevande efter. Så därför har vi väldigt nära band till vårt förflutna. Och därför har vi också väldigt nära band till Israel, som är nära oss. I själ och i hjärta, geografiskt. Vi har släkt, vi har vänner och familj i Israel. Så vi känner verkligen att vi är ett folk, att vi hör ihop, så att säga. Ja, vårt upplägg brukar då se ut så här att de här med flera, som de heter, inleder med några sånger, och sen talar jag en liten stund, och sen har vi lite mer musik, och så talar jag en liten stund, och så avslutar vi med musik. Så ni ska inte bli allt för uttråkade då, utan få lite omväxling är tanken. Så att jag tänkte nu tala lite om det som ni kristna, ska jag säga, brukar kalla Herrens högtider. Så står det ju i svenska biblar, det översätts så till Herrens högtider. Vi har lite andra benämningar i vår tradition, men jag ska komma in på det. Så jag tänkte att det kan vara ett intressant ämne för dagen till att börja med. Och sen min nästa del, så kan jag ju förstås inte låta bli att beröra det som händer just nu i Israel. Men det blir nästa del. Jag börjar med en liten, ska man kalla det för, översikt kring vad de här högtiderna betyder för oss. Och om vi börjar med att titta på var återfinns de här. Alltså, Herrens högtider är, eller Mikra'i Kodesh som vi säger på hebreiska, är ett antal. Och en av dem är Shabbat, alltså vilodagen. Tänker man kanske inte på. Utan man tänker på att ja, men det är den judiska påsken, och det är nyåret och försoningsdagen och lövhyddohögtiden. Men faktum är att Shabbat, vilodagen, är också en del av Herrens högtider. Och när jag då säger att det här är beskrivet i tredje Mosebok, 23 kapitlet, så betyder det ju inte det att det bara återfinns där, utan vilodagen finns ju benämnd på många ställen i Bibeln från början. Ni vet, i skapelseberättelsen redan så står det ju att Gud skapade på 6 dagar och vilade på den sjunde. Han vilade från det verk han hade utfört, eller något liknande, brukar det stå i svenska översättningar. Så att de här helgerna finns ju på fler ställen, men det jag menar nu är att de samlas på ett ställe i Bibeln. Och det är tredje Mosebok, 23 kapitel. Det är exakt mitt i Bibeln. Finns, eller i vår Bibel ska jag säga. Ni har Nya testamentet också. Men i vår Bibel, som är Gamla testamentet, eller jag föredrar att kalla det för det gemensamma testamentet istället. För gamla ger intryck av att det inte är aktuellt längre. Och så borde det inte, så är det absolut inte för mig, och så borde det inte vara för er heller, eftersom Nya testamentet och er tro bygger ju på Gamla testamentet. Utan det så vore ju inte Jesus där, så har ni inget att bygga fortsättningen på. Så att även för er är ju Gamla testamentet, eller gemensamma testamentet, väldigt relevant, skulle jag säga. Så att i de texterna återfinns då de här helgerna precis i mitten, tredje Mosebok, 23 kapitel. det säger något om centraliteten i det. Vi tror ju inte att det är en slump att det här finns precis i mitten av vår bibel. Tredje Mosebok på hebreiska heter Vayikra. Och den här tredje Mosebok kallas ibland för prästerskapets bok. Därför att mycket här handlar om prästerskapet. Det handlar om tempel, det handlar om offer, det handlar om renhet och orenhet. Och det är intressant att se, vad före kommer kapitel 23? Vad kommer före berättelserna om Herrens högtider? På kapitel 19-22 har vi texter som handlar om personlig helighet. Varför är detta intressant och viktigt? Därför att meningen med de här högtiderna som sen beskrivs i kapitel 23 är att det är tider för helighet. Det är ett väldigt centralt begrepp här. Herrens högtider är en rubrik som ser bra ut. Herrens högtider, här är högtiderna, fine. Men helighet är någonting djupare. Vi sätter tider åt sidan. Gud säger så här, de här tiderna ska ni sätta åt sidan för helighet. Förstår ni? Alltså det finns ett djup i det här. Så när kapitel 19-22 handlar om personlig helighet så går det sen vidare till hur vi visar helighet gentemot Gud. Så tittar vi till exempel på kapitel 20 och 21 så har vi först har vi hur ska en vanlig jude eller israelit eller hebré, finns ju olika benämningar i Bibeln, hur är en vanlig människa, hur visar en vanlig person helighet? Det kan man till exempel läsa i tredje Mosebok 20-26. Sen kommer prästerskapets helighet, för de har ju speciella uppgifter i vår Bibel och i vår historia. Till exempel tredje Mosebok 21 kapitlet, de första 9 verserna där. Och sen har vi översteprästen som har en alldeles speciell funktion. Hur visar översteprästen sin helighet? Det kommer sen då i fortsättningen 21:10-16. Varför är detta intressant? Därför att det tar oss från individens helighet, den vanliga juden, översteprästen, prästerskapet, hur de ska visa sin helighet till tidens helighet. Det finns tider som är heliga. Som vi som individer ska visa respekt för. Så det är liksom preludiet till det som förekommer kapitel 23 och det som vi kallar för Herrens högtider. På hebreiska, ska vi se om det här funkar, fantastiskt. Alltså vi turnerar ju en del om man kan kalla det det. Och det, teknik är ju väldigt olika på olika ställen. Här verkar det vara fantastiskt. Men man har varit med om ställen där saker plötsligt inte funkar och det här finns ingen uppkoppling alls. Och ljudet är borta och projektorn är borta. Och Gud vet vad som kan hända. Men så på hebreiska kallar vi det för Mikraei Kodesh. Och det är som ni kan se, jag lånade din bibel innan för jag ville se hur det stod i din bibel. Tittar ni i början av 23 kapitlet så står det om Herrens högtider och så står det om heliga sammankomster. Och det är det handlar om. Det handlar om heliga sammankomster. Och det är det ordagrant betyder för oss. Mikraei Kodesh. Ni känner igen ordet Kodesh, Kadosh och så vidare. Det är olika begrepp, olika benämningar eller olika böjningar av ordet helighet. Så det är det handlar om. Vi har heliga sammankomster vid de här tillfällena som sen beskrivs. Så vi har dem precis mitt i Bibeln. Och så står det så här. I inledningen att det handlar om bestämda tider för bestämda helger. Det vill säga vi schemalägger detta för att uttrycka helighet. Det finns ett djup i detta som är väldigt viktigt. Och när Gud säger till oss de här tiderna ska vara heliga för er. Då betyder det verkligen att de är heliga. Det betyder till exempel att det är förbud mot att arbeta. Det är så att säga röda dagar. Och jag tror jag sa det igår när vi var någon annanstans att skulle en helg, shabbat är alltid shabbat, det är fredag kväll till lördag kväll, det är vår vilodag. Men de andra helgerna kan ju infalla på olika veckodagar. Den judiska påsken kan ju infalla en onsdag kväll och hålla på, påsken håller på en vecka, 7 eller 8 dagar. då ska vi se den här onsdagen. Det är inte en onsdag när det råkar infalla en helg, utan då är onsdag kväll helig. Det är liksom en skillnad i att säga, ja, det är onsdag och det råkar vara en judisk helg. Nej, det är inte så basalt. Det är inte så enkelt, utan det är inte onsdag kväll, det är helg. Det är chag, det är en judisk helg. Och vi ska visa helighet, för Gud har sagt till oss att vi ska göra det. Och det finns en anledning till att vi ska göra det också. Så det är alltså annorlunda dagar än vardagar. Och det judiska är ju väldigt, en väldigt praktisk tradition också. Naturligtvis är det en tro. Vi har ju vår bok, vi har Bibel, vi har utläggningarna om hur vi ska leva, budorden. Vi har naturligtvis den delen, men vi har också mycket som vi gör det judiska. Och vi gör de här dagarna heliga genom handlingar. Jag ska komma in på vad jag menar med det, för det kan låta lite flummigt, men jag menar någonting när jag säger det. Så det handlar om bön, det handlar om tro, men det handlar också om hur vi gör saker och ting. Vi gör vissa saker på vilodagen. Vi gör vissa dagar på den judiska påsken. Vi gör vissa dagar på nyåret. Vi gör vissa dagar på lövhyddohögtiden, på försoningsdagen. Vi gör saker, och jag tror, jag brukar ofta säga detta, att hemligheten bakom judisk överlevnad handlar inte bara om Guds löften till oss och att Gud är evig och att Gud inte är en Gud som bryter löften. En sån Gud vill ingen av oss tro på. Utan en Gud är en Gud som i grunden är god och som har gett de löften han har gjort. Och då håller Gud de löftena. Det är naturligtvis en grund. Men det ska också fyllas med någonting. Och då är det inte bara gudstjänst och bön för oss, utan det är vad vi gör vid sidan av gudstjänst och bön. Jag säger inte att det skiljer sig från er. För är man en sann kristen, skulle jag säga, så handlar ju väldigt mycket om goda gärningar. Att visa kärlek och omsorg om andra. Så jag säger inte att det skiljer oss från varandra. Jag bara säger att det blir väldigt konkret hos oss. Till exempel när det handlar om hur man firar olika helger. Och det är väldigt viktigt i relation till nya generationer. Barn och ungdomar som ska ta vid. När jag som gammal gubbe tycker att nu får ni ta över det här firandet och hålla det här tillsammans med era barn. Och nu är jag en gäst istället. Nu är det inte jag som leder det här firandet. Nu får ni leda det. Och så kommer jag som en gäst. Då måste de kunna klara av det och förstå det. Och jag tror att det är en hemlighet bakom judisk överlevnad också. Saker förs vidare från generation till generation. Inte bara i tro och i bön att vi går i gudstjänster i synagogan. Utan genom praktiska handlingar som barnen lär sig i föräldrahemmen och sen för vidare. Hänger ni med? Är det flummigt? Nej, vad bra. Annars skulle jag få sluta nu. Så här har vi de helger som vi kan kalla för Mikrae Kodesh, heliga sammankomster, och de verser där de är beskrivna. Så vi har vilodagen till att börja med. Vi har Pesach eller påsk. Och ni förstår säkert att Pesach på hebreiska, om vi tar bort vokalerna där, så har vi ordet påsk. Det är ju inte en slump att det heter påsk för kristna, utan det är ju samma bokstäver. Men lite andra vokaler. Ja. Ni har ett å, vi har ett e och ett a. Och Pesach kommer från ordet passera. För att det var det änglarna gjorde i Egypten. De passerade de israelitiska hemmen och slog mot egyptierna. Det är därför det heter så. Omräkningen skulle förvåna mig om någon av er känner till. Det är ingen helg i sig, men det står att vi ska räkna dagar. Det vill säga, Pesach, den judiska påsken, infaller ett visst datum i den judiska almanackan, som det står i Bibeln. Vi ska sedan räkna dagarna fram till Shavuot, 50 dagar. Det är det som i kristendom då blir pingst. Men hos oss är det ju, som det står i Bibeln, veckofesten. Det vill säga, det var efter 50 dagar vi kom till Sinai och mottog budorden från Gud. Och de dagarna räknar vi. Så 50 dagar efter påsken infaller veckofesten när vi tackar Gud för att vi har mottagit budorden. Och det är också en förstlingsfest, alltså skördefest samtidigt. Många judiska helger har både en andlig och en praktisk betydelse samtidigt. Det Pesach som är påsk är ju en befrielsefest, men det är också en vårfest. Så det finns en befrielsefest, det är matzabrödets fest, alltså det osyrade brödets fest. Det finns flera benämningar. Sen kommer Rosh Hashanah. Och en del av er kanske känner igen detta och tänker, det är det judiska nyåret. Sanningen är att det inte är beskrivet så i Bibeln. Det står inte att det är nyår på det sättet, utan det är mer basunfesten. Och det intressanta med Rosh Hashanah, jag ska komma in på det lite mer, det är ju att det är ju inte ett judiskt nyår. Därför att vi firar världens födelsedag. Det är det vi ber och sjunger i synagogan. Att det här är världens födelsedag. Det var årsdagen på när Gud skapade världen åt oss. Och då är det ju alla människor som borde fira den födelsedagen. Och sen kommer Yom Kippur, försoningsdagen, 10 dagar därefter. Och till slut har vi lövhyddohögtiden. Det är de som vi kallar för Mikra'i Kodesh, de heliga sammankomsterna som är beskrivna i 3 Mosebok. Om vi då tittar lite på var och en av dem. Så det här, jag brukar ofta säga att det här är ju den här kluriga frågan som man ger barn i judisk religionsskola. Så frågar man vilken är den viktigaste helgen. Och så ska man lura barnen lite och svara fel då. Och så svarar de Pesach eller Rosh Hashanah, för det är de stora viktiga. Men sanningen är att Shabbat, vilodagen, är den viktigaste helgen i vår kalender. Och det beror ju på att det handlar om grunden. Gud skapar världen och Gud vilar. Och vi ska vila på den 7:e dagen. Alla människor behöver vila. Vi slarvar ibland med det. Men vi behöver det. Alla behöver det. Och inte bara människor. Utan förr i tiden när det var mer av jordbruk och vi använde djur i jordbruket. Även djuren ska vila på vilodagen. Allt behöver vila. Skapelsen behöver vila. Så det här är den viktigaste helgen. Olika helger kan firas mer i hemmet eller mer i synagogan. Shabbat är en sån här, vilodagen är ett tillfälle där vi både går i synagogan och firar hemma. Och firar hemma gör vi helt enkelt genom att ha en festlig middag på fredag kväll. Vi tänder ljus, det gör vi alltid när en judisk helg börjar. Tänder ljus, läser välsignelse över bröd, välsignelse över vin. Vi tar oss tid, vi äter extra gott, vi samtalar. Vi lägger allt annat åt sidan och umgås. Och det är en väldigt fin avslutning på en arbetsvecka. Att börja vilodagen på det här sättet. Jag älskar det. Det är så underbart att få den tiden. I Sverige kallar vi det fredagsmys kanske. Men för oss är det Shabbat, vilodagen. Den judiska påsken, Pesach, kommer alltså från ordet passar som betyder att passera. Och i Bibeln står det ju att den firas i den första månaden som heter Nissan. Och det är ju intressant när vi nu talar om basunfesten eller nyåret. Som alltså inte infaller typ 1 januari som vi skulle jämföra, utan i den 7:e månaden. Intressant. Så det här handlar helt enkelt, som ni alla vet, om friheten. Det är friheten för slaveri. Det är att Gud hör folket ropa i Egypten, minns sina löften till folket och skickar Mose som sitt sändebud att befria oss. Och det är väldigt viktigt att säga detta, att Mose som är vår viktigaste profet, och det står ju beskrivet i Bibeln att ingen kommer att, vi kommer aldrig se en profet som Mose igen, står det i Bibeln. Men han är ändå ett sändebud. Det är inte Mose som befriar oss, det är Gud som befriar oss. Han använder Mose som ett redskap, han använder också Aaron, han använder Miriam, han använder andra som sina redskap. Men det är viktigt att vi inte gör Mose till en slags halvgud eller något liknande. Utan det är Gud som har befriat oss. Det är Gud som har gett oss friheten och hållit sina löften och tagit oss till vårt land. I Bibeln står det att det här är Chag HaPesach. Det här är Pesach. Och så skiljer man på det och Chag HaMatzot. Chag betyder fest på hebreiska. Och HaMatzot, det är de osyrade bröden som kallas för matza. Så det står som det står i Bibeln. Så första kvällen firar vi att Gud, att änglarna passerade. Den andra dagen firar vi matzabrödet. Det kan ju låta jättekonstigt. Varför är det 2 olika? Men om ni tänker efter, vad var det som hände när vi gick ut ur Egypten? Hur gick det till? Jo, först överlevde vi den här 10:e plågan som drabbade egyptierna. Sedan fick vi lämna landet. Och då hann inte brödet jäsa. Så att vi lämnade, och därför så skiljer man mellan, en sak är att vi undvek plågan som drabbade Egypten, en annan sak är att vi lyckades lämna och få med oss det ojästa brödet, så att säga. Och därför skiljer man på detta. Så det kallas för Pesach, Chag HaMatzot, alltså det osyrade brödets fest, Chag Aviv, vårfest helt enkelt. Här är också en fest som firas mycket i hem och i synagoga. Men framförallt är det måltiden på påskkvällen, sedermåltiden, som är väldigt, väldigt viktig. Seder betyder ordning, och vi följer en viss ordning hur vi gör. Vad vi ber, vad vi sjunger tillsammans, vad vi läser och vad vi äter. Och det finns många detaljer i det här som jag inte hinner gå in på. Men det är en otroligt bra pedagogik i det här, apropå det jag sa innan om barnen och framtiden. Att det är så påtagligt hur det vi äter och det vi gör påminner om den berättelse vi läser om. Och vi läser den här boken som heter Haggadah. Haggadah betyder berättelse. Läser vi inte bara om uttåget ur Egypten, utan vi läser om hur vi har haft andra fiender genom årtusendena som har hotat oss, men Gud har räddat oss. Pesach och den berättelsen är ett exempel, men det finns ju andra exempel när Gud räddar oss på olika sätt. Och det är väldigt viktigt att säga att det här är det övergripande temat för den judiska påsken. Sen har vi omräkningen, och det handlar helt enkelt, som jag sa, om att räkna tiden från påsken till veckofesten, skördefesten. Och det handlar om befrielse från slaveri, vandring i öknen, och sen kommer vi till Sinai och får budorden. Så har vi veckofesten, som också är en skördefest, Yom HaBikurim. Och som sagt, inget bestämt datum står i Bibeln, utan det står 50 dagar efter den 15 Nissan, alltså efter första påskdagen. Och det handlar om att fira mottagandet av tåran. Därför att kom ihåg det här, att fram tills vi mottar tåran så vet inte vi riktigt vad Gud vill av oss. Har ni tänkt på det någon gång? Gud kallar Abraham. Abraham säger, ja tack, det här blir jättebra. Jag vill gärna bli ditt folk. Vi ska bli slavar i Egypten i några hundra år. Det låter inte så kul, men vi är med i alla fall. Alltså Abraham vet att den kallelse han får, att han ska bli ett folk, det kommer han ju aldrig att få uppleva. Det kommer gå många generationer från att en familj blir ett folk. Och Abraham vet detta. Och han tar Guds kallelse att han ska bli ett folk och han ska komma till ett land. Men får han veta något om vad folket, vad är meningen med det? Får han veta det? Nej. Det får vi veta vid Sinai. Och därför är det så väldigt viktigt att förstå att det judiska folket är ett folk som sen får budorden, får traditionen. Vi är ett judiskt folk. Det är inte en random människa som har en viss tro och tradition, utan vi är ett folk. Och vi är ett folk i många generationer innan vi kommer till Sinai och får veta, men vad är meningen med allt det här? Vi ska bli ett folk och vi ska komma till ett land, jättebra. Men vad är meningen? Och här får vi ju veta vad kallelsen betyder i praktiken. Det är vissa saker vi ska göra. Det är vissa saker vi ska leva efter. Att vara slags föredöme för andra människor. Och att föra välsignelsen vidare. Det är också viktigt att säga att vi judar menar ju inte bara för att vi är Guds utkorade eller utlovade folk, eller vad vi ska kalla det för, betyder ju inte att vi är bättre än andra människor. Det betyder att vi har fått en viss kallelse, en viss uppgift. Men Gud säger ju också att genom Abraham ska alla folk på jorden vara välsignade. Det vill säga, det är inte bara vi som har något speciellt, utan alla människor är ju välsignade genom Abraham. Så Abraham är vår anfader och vår första patriark. Men genom honom är ju ni, alla människor på jorden, välsignade. Väldigt viktigt att säga detta. Så när Abraham får den här kallelsen och tar till sig den, så vet ju inte han vad det i praktiken betyder. Han ska bli ett folk och hans efterkommande ska komma till ett land. Och varför då? Det finns ju redan folk och länder. Vad är det så speciellt med det här? Det är det vi får veta vid Sinai. Och därför är de budorden och traditionen så viktig, och den här helgen så viktig. När jag får feeling kan jag hålla på ett tag. Fast vi har inte riktigt tid med det, tror jag. Vi brukar äta mejeriprodukter och låta lite platt, men gärna ostkaka och något liknande. Det är liksom symbolik för att det är en skördefest kopplat till jordbruk. Alltså skörd, kor, ost, mjölk, alltså allt detta. Så därför är det en tradition med specifikt faktiskt ostkaka till den här helgen. Sen kommer då nyåret, eller basunfesten. Sjunde månaden står det i Bibeln. I månaden Tishri, sjunde månaden, ska ni fira detta. Och det står som sagt inte nyår egentligen. Det viktiga här är basunen, shofar, vädurshornet. Och som ni kanske vet är ju inte det här, det är ju inte som ett, vad ska vi kalla det för, borgerligt nyår. Det är inte som 31 december. Det är inte champagne och raketer och vad heter det, fyrverkerier och sånt där. Utan det här är ju eftertanke. För det finns ett djup i det här nyåret, i basunfesten fram till försoningsdagen. Det handlar helt enkelt om att jag som individ måste tänka igenom mitt liv. Hur är jag som människa? Gör jag det Gud vill av mig? Håller jag de buden som det är tänkt att jag ska göra? Hur är jag mot andra människor? Är jag den jag borde vara? Den jag vill vara? Hur kan jag bli en bättre människa? Alla människor kan alltid bli bättre människor. Så svaren är ju liksom uppenbara. Men vi måste kanske ändå tänka efter. Och det här är tiden att göra det. Så nyåret, basunen är ju till på ett sätt för att väcka oss. Nu är det dags. Och shofar blåses faktiskt på morgongudstjänsterna varje gudstjänst hela månaden före nyåret. Så går man i gudstjänst en vanlig vardag eller någon annan dag månaden före, så kommer man blåsa shofar för att påminna oss om. Nu närmar sig nyåret. Nu gäller det att tänka efter. Nu gäller det att fundera på sitt liv. Och sen har vi då dagarna fram till Yom Kippur som kallas för Yamim Noraim, botgöringsdagar. Det låter ju väldigt tungt sådär. Det är inte så att vi går omkring i säck och aska. Utan det är den här perioden när vi har att be Gud om förlåtelse. Har jag syndan mot Gud måste jag be Gud om förlåtelse. Och gör jag det med ärligt hjärta så får jag alltid förlåtelse. Alltid. Men sen finns det ju människor som jag kan göra dumma saker mot. Eller möjligtvis kan jag ha gjort något dumt fast jag inte är riktigt säker. Och då kan jag inte gå till Gud och säga, hörru Gud, jag tror jag var lite dum mot Gösta här förra helgen. Kan du förlåta mig? Då skulle Gud säga, om han talar till mig skulle han säga, glöm det. Prata med Gösta. För det är det man måste göra. Det jag har gjort mot andra människor ska jag i första hand be människan om förlåtelse för. Och det har vi inte alltid så lätt för, vi människor. Vi tycker det är lite jobbigt. Men det är ändå något vi ska sträva mot. Att tänka efter, hur är jag mot andra människor? Och ber jag Gösta om förlåtelse och menar det ärligt, då måste han faktiskt också ge mig förlåtelse. Och skulle han inte göra det, då skulle kanske Gud träda in och säga, det är okej. Du menar din ursäkt. Om han inte accepterar det för att han är för sårad, det tog för djupt, han är inte kapabel att ge dig den ursäkten, den förlåtelsen just nu, då är det okej ändå, för du har menat i ditt hjärta. Men det ligger på mig att gå till personen, inte att gå till Gud och säga, jag var dum mot pastorn i Ludvika. Nej, då ska jag ringa dig, inte någon annan. Så de här dagarna är väldigt viktiga fram till försoningsdagen. Och när vi då närmar oss försoningsdagen, då är det ju allvar. Det är ju en fastedag. 10 dagar efter Yom Kippur. Det finns tre väldigt viktiga begrepp under Yom Kippur. Det är tshuva som betyder ordagrant att återvända. Vi återvänder till Gud. Därför att vi kan ibland vara lite distanserade. Vi menar ingenting illa, men vi kan fjärma oss ibland medvetet eller omedvetet. Så är det någon gång vi kan återvända till Gud och verkligen komma nära Gud, så är det på Yom Kippur, på försoningsdagen. Det är en väldigt viktig term. Tshuva, tefila och tzedaka. Tefila betyder bön och tzedaka betyder välgörenhet. Det är de sakerna som de här helgerna vilar på. Jag tänker igenom mitt liv. Jag tänker på hur jag kan bli en bättre människa. Hur ska jag agera gentemot Gud för att följa det han vill? Hur agerar jag mot andra människor? Och det gör jag, hur uttrycker jag det? Genom att återvända till Gud, genom att be till Gud och genom att ge till välgörenhet. Det är de sakerna jag ska göra under Yom Kippur. Så det är viktiga delar. Och gör jag då detta så förseglas. Jag tror att vi alla förseglas i livets bok för det kommande året. Då kan man ju fråga sig, ni som kan er Bibel, vad står det om försoningsdagen i Bibeln? Vet ni det? Det står ju att överste prästen har uppgiften, eller hur? Ni har alla hört ordet syndabock. Och det kommer ju från Bibeln, därför att hur gick försoningsdagen till på Bibelns tid? Det var ju överste prästen som gick in i templets allra heligaste. Och det gjorde han en dag om året. Och det var på försoningsdagen. Och då gick han in till det allra heligaste där arken med budorden låg. Och så bad han Gud om förlåtelse för sina tillkortakommanden, sin familjs, prästerskapets och folkets. I tur och ordning. Han bad om förlåtelse för sin egen del, sin familj, hela prästerskapet och folket. Det var så det gick till på den tiden. Och så skrevs vi in i livets bok. Varför berättar jag detta? Jo, för att idag, när vi har gudstjänster, vad ska vi göra i en tid när vi inte har ett tempel? Hur firar vi helger där det står i Bibeln att vi ska göra vissa saker i templet och så har vi inte templet? Vad gör vi då? Vi får hitta andra sätt. Så de böner vi säger under till exempel försoningsdagen, Jom Kippur, handlar mycket om de texter som står i Bibeln om försoningsdagen på templets tid. Så vi läser om det som gjordes på templets tid och ska göras när templet återuppbyggs. Det är så vi ber. Och framförallt det viktiga är att vi ber som en gemenskap. När vi står, hade det här varit en synagoga på Jom Kippur och vi skulle fira Jom Kippur nu, då skulle inte vi be jag, utan vi skulle säga vi. Vi ber som ett kollektiv, som ett folk. Förlåt oss Gud, vi har syndat, vi har gjort fel. Vi ska bli bättre människor. Förstår ni? Det är nästan som vi tar på oss varandra, vi tar ansvar för varandra. Vi ber inte jag i första person, vi ber vi. Och så fastar vi, som ni alla vet kanske. Och så står det också i Bibeln att det här är shabbaternas shabbat. Det är ett sätt att visa hur helig den här dagen är. Vilodagarnas vilodag ungefär. Och sen kommer lövhuddehögtiden. Och då minns vi helt enkelt ökenvandringen. Vi bodde i enkla hyddor. De som kan bygger en sukka var i världen vi än lever, vi judar. Det är meningen att vi ska minnas det som hände då genom att försöka ha måltid och gärna sova i sukkan. Och det är ännu ett tecken eller ett sätt att visa hur påtagliga helgerna är på riktigt. Vi inte bara läser om hur det var en gång i tiden. Vi försöker göra någonting som påminner om det även idag. Ni kan tänka er att barn tycker det här är fantastiskt roligt. Alltså en vuxen kan man sitta och frysa i en lövhydda. Barn tycker bara det är roligt. De bryr sig inte om hur vädret är, bara de är varmt klädda. Det är vi vuxna som tycker det är jobbigt. Men ni kan förstå vilken pedagogik det finns i det här. Och det här glömmer ju inte barn. Utan de har upplevt en Pesach-måltid. De har upplevt Jom Kippur. Har de upplevt Shavuot och Sukkot. Alla de här helgerna. Så minns man detta. Och sen avslutas det med Shmini Atzeret och Simchat Torah. Och Simchat Torah, det var det vi firade förra helgen när Hamas valde att mörda så många judar de kunde komma åt i Israel. Det är en glädjefest. Det är faktiskt den enda fest som står i Bibeln att det är en glädjefest. Det är Sman Simchatino. Det står det inte om andra helger. Men just om Simchat Torah står det det. Simchat Torah betyder tåraglädjefesten. Och det handlar om att då har vi läst slut de fem Moseböckerna. Vi läser de fem Moseböckerna varje lördaggudstjänst under årets lopp. Uppdelat i 54 delar. Och vid den här helgen har vi läst färdigt och börjar om från början igen. Och då tar vi ut alla tårarullarna ur tåraskapet. Vi sjunger och vi dansar med dem. Och det är det man skulle gjort i Israel för en vecka sedan. När terroristerna slog till på en av våra gladaste dagar under året. Ja, det var det jag skulle dela den här första delen. Nu har jag pratat mycket längre än jag skulle gjort naturligtvis. Jag har väldigt svårt att hålla mig till det som är tanken. Men tack för den här lilla stunden. Nu ska ni få lite med flera igen.